att vi får uppleva en underbar befrielse den här stunden, här att våra tankar, Herre, ska få lossna och vara koncentrerade på dig. För du är god, du är underbar, Jesus. Tack och lov. Vi prisar dig. Amen. Ja, det står ju faktiskt i Gamla testamentet att vi har evigheten i våra hjärtan. Och det är ju märkligt, men vi är ju konstruerade så att vi springer omkring med ett samvete. Jag vet att jag fick det här från Herren. Vi har ett samvete. Och det här samvetet på grekiska, det heter sunneidesis. Och det betyder två som vet. Och då är det ju ganska intressant. Om du vet något, vem är då den andra som vet? Ja, svaret kanske vi hittar i evigheten. För att där har ju Gud konstruerat oss så med detta samvete. Och tur eller det är att människan har rätt. För annars vet jag inte hur det hade sett ut i världen annars. Och det är ju så att Gud, när han berör oss på ett speciellt sätt, så kommer han ofta den vägen. Han kommer genom samvetet. Och teologerna som känner till hur människan är konstruerad genom att pilla den här grundtexten, och säger så här, att samvetet, det är kanalen mellan ande och själ. Eller dörren mellan ande och själ. Och jag tror faktiskt att det kan vara på det här sättet. För du ser Kain i första Mosebok. Där står det faktiskt att synden ligger som ett vilddjur vid dörren. Färdig att hoppa på dig. Men du ska råda över synden. Och går du till Nya testamentet, och frågar vi, hur ska vi kunna råda över synden? Jo, det har han gjort färdigt för oss på Golgata. I första Johannes 1:7 så står det att Jesu Kristi blod renar ifrån all synd, om vi lever i ljuset, vill säga. Och den Gud sa till Kain, ni vet, han var ju jättearg på sin bror. Det var att Kain, du kan inte gå omkring med det här hatet hela tiden, alltså, för det kommer inte att sluta värld. Så han gav honom en riktig chans genom att tala till hans samvete. Och vi ser i Laodicea till exempel, så står Gud, Herren, bakom en dörr. Är ni med? Han står bakom dörren och knackar. Vad han knackar, vi har ju hört många uttydningar, så jag tror det här är den rätta. Han står vid deras samvete, för han går alltid den vägen. Där står Gud och talar till varenda en av oss. Han går genom anden för att nå vår själ, för det är den som ska bli frälst. Och ni vet att vi har en fiende som försöker att dra våra tankar, ni vet våra sinnen, iväg ifrån Gud. För är vi koncentrerade på honom och lever i ljuset, så står vi i en ständig överbevisning ifrån Gud, alltså ifrån heliga ande. Vi står i en ständig rättfärdighetsförklaring, kan man säga. Rättfärdighet betyder ju frikänd från dom. Och det är ingen död rättfärdighet, utan kommer det från den heliga ande, så är det en levande rättfärdighet. Som kommer alltså igenom ditt renade samvete, så det når ditt hjärta, det tränger in, och det tränger in i din själ, så hela ditt jag blir påverkad. Och sen går det så att säga ut sen, du kan inte vara tyst längre, utan halleluja, han har frälst min själ. Det är ju helt underbart, det är ljuset alltså som kommer ifrån anden in genom ditt samvete, va. Och annars, när det kan gå som galaterna, för vet du, alltså bakom alla läror och sånt som vill dra oss ifrån Gud, så står det ju en ond makt. Vad händer i galaterna? Jo, där prisar man ju Gud alltså. Halleluja, man vet inte till sig, och sen försvinner Paulus därifrån, och sen han kommer tillbaka. Vad tyst det är, vad har hänt här? Va? Ni kan ju inte ens prisa Gud spontant längre. Vad är det som har hänt? Jo, där hade man varit och infört någonting, lagt till någonting till Jesus, kan man säga. Det var Jesus plus lagen. Är ni med? Jesus plus lagen. Och då säger Sven Reichman, den duktige bibelläraren, han säger så här. Ande, eller agape, kärlek, Det är det vi gör för Jesus skull. Kött. Ni vet, Galaterbrevet handlar mycket om kött och ande. Kött är lika med vad vi gör för vår egen skull. Och kommer vi köttet så står det så dödar vi andens liv. Alltså den där spontana glädjen som skulle ha flödat genom samvetet blir på något sätt stängd. Och därför försvinner den spontana flödet ut. Och det var det som hade hänt. Man för in en lag. Till exempel att fira sabbat då på en viss punkt. Eller att man måste. Till slut blir det där ett måste. Och då får man ju fråga sig. För vems skull sker det? Sker det för min egen skull eller sker det för Jesus skull? Där har du kött eller ande. Sker det för min egen skull, då stängs dörren. Sker det för Jesus skull, då öppnas dörren. Alltså allt vad vi gör. Och då kan vi också förstå att när Gud ger judarna lagen. Och vi vet att lagen inte kan ge liv. För vems skull gav han lagen? För vems skull försöker en jude uppfylla lagen? Jo, för sin egen skull. Så därför kan lagen aldrig göra rättfärdiggöra någon. För det måste liv till. Och lagen kan inte ge liv, så är min skrift. Lätt. Nej, för lagen skulle vara uppenbara synd, singularis, som finns faktiskt i oss. I kött. Synden bor i köttet. Som gör att vi lever ett egoistiskt liv och lever för oss själva. Och så länge vi gör det så kan inte andens liv ta över. Och därför ska vi gå till Romarbrevet 2. Jag känner att vi tar en liten stund och bara gå igenom det här. Lätt, eller rätt så enkelt på ytan. Men i alla fall så att vi får en hum om att hur enkelt det egentligen är. Så fort det står lagen där. Så det kan vara olika lagar. Det kan vara böcker också. Det blir också en lag. Så fort du får en instruktion som du ska hålla för din egen skull eller för församlingens skull. Kom ihåg det nu. Eller för församlingens skull. Allting som inte sker för Jesus skull är kött. Och då står det som Romarbrevet 2, vers 13 ska vi börja på dem. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen eller av sig själva gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fast de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och det vittnar också deras samveten. Och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar. Det är ganska intressant det här. Alltså ett samvete som inte har fått rening i Jesu Kristi blod är ett stängt samvete. Och där börjar genast att kräva offer. Kräva resultat. Kräva någonting av oss, va? Medan ett samvete som är renat i Kristi blod, då stängs denna så att säga inre röst som ropar på att nu måste du göra det och nu måste du göra det. Och det öppnar för ett flöde från himlen istället som säger du är mitt älskade barn. Det har Jesus gjort på Golgata för dig och mig. Det finns ett blod, står det, som talar bättre än Abels blod. Och genom tron så kan vi få det på vårt hjärta. Och då ropar det. Och den ropet är mycket, mycket högre än den där fördömande rösten. Mycket, mycket högre. Den levande rättfärdighet som ropar i ditt inre. Talar bättre än Abels blod. Romarbrevet 3. Sen tar vi från 20. Romarbrevet 3 var det, ja. Vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Synd betyder att missa målet. Och sen fortsätter vi då, vers 21. Men nu har utan lag en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud som kommer genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror, för här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Den får vi alltså helt fritt och för intet ifrån Herren. Underbart, det var det jag skulle dela i början här. Nu ska vi gå till Jeremia ett tag. Jeremia. Ni vet ju tiden för Jeremia. Det var ju ett avfall i Israel utan dess lik. Och nu talar Herren, han kommer till den unge Jeremia. Jag vet inte hur gammal han var, men han tror mellan 14 och 15 år. Och han kallar honom och säger att för den här uppgiften har jag berättat dig ända sedan, ja, redan innan i moderslivet egentligen. Så vi förstår att du och jag, vi är konstruerade precis som Gud har tänkt. Det ska du veta alltså. Jag får säga hur det än ser ut. Så ska du veta det, att Gud, han har en tanke även med ditt sätt att vara, ditt sätt att uttrycka dig. Och sen så kallar han här Jeremia då att tala. Och Jeremia, han backar ju direkt och säger han är för ung. Och du kanske backar för att du säger att du är för gammal, vad vet jag. Vi har mycket ursäkter vi människor att säga nej. Jag brukar skoja i skolan och säga att Jona, han skulle ju iväg till Nineve och predika, men han vill hellre åka till Liseberg. Han vill ju dra till den där staden, Nöjestad, kvarteret i Tarsis. Han ville hellre åka på Nöjen, men till slut så efter lite turer i den där fiskmagen så sa han ja. Och han var ju alldeles paff att de lyssnade. Det hade han inte trott. Och då var det så här att Gud, han rörde vid Jeremia och sen la ner sin kallelse. Det är ganska enkelt för Gud som har all makt, va? Han rör vid Jeremias mun och sen lägger han ner hans ord där och så säger han åt honom att du ska få kraften idag att bryta ner, förgöra och fördärva och bygga upp och plantera. Det var en väldigt konstig kallelse. Men så är det med predikningar, va? Det både bryter ner och förgör och fördärvar det som fienden bygger upp i våra tankar. Och när det är gjort så bygger det upp det goda. Är ni med? Så gör anden alltid. Han tar alltid bort gamla tankebyggnader och sen så ger han oss nya fräscha tankar som kommer från Bibeln. Så det är alltid en förkunnares jobb och heliga anden. Och sen så kommer det då. Jag ser... Och sen kommer Herren, så första synen han får, då ska han lära sig att Gud kan man alltid lita på. Det är därför han ser, får han se en syn så här. Och då handlar det om, vad ser du Jeremia? Jo, jag ser en gren av ett mandelträd. Och Herren sa till mig, du har sett rätt. Yes, Jeremia, du har sett rätt. För jag ska vaka över mitt ord för att fullborda det, eller för att fullkomna det. Och det är så här att när Gud i Nya Testamentet då ger oss löfte. Jag ska bara säga att mandelträdet, det kallas för löftenas träd. Det är en bild på Guds löften. Och i Nya Testamentet, när Gud ger löften, så heter det på grekiska epagelia. Epagelia heter det. Och det betyder en överbevisning, en gudomlig övertygelse. Och vet ni vad tro är? Hebreerbrevet 11:1-2. Det är också en gudomlig överbevisning. Så när Guds ord kommer till dig och mig, då kommer det som en gudomlig överbevisning in i våra liv. Och det kan vi se i andra Petrusbrevets första kapitel, så står det om... Vi ska läsa från vers 4, 1-4, andra Petrusbrevet 1. Ja, vi kan ta det här. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur och komma undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Så det finns alltså en våldsam kraft nedlagt i Guds ord. Och mandelträdet, säger man, har sån kraft så att hamnar bara rötterna emellan små berg så kan det flytta på berg. Alltså. Det är växt, det är flyttat på berg. Det spränger sönder berget som kraft är i rötterna. Och ni vet, med nåran alltså i templet, det är ju en bild också på församlingen. Han står ju bland församlingarna, säger han ju i Uppenbarelseboken. Så där har du ju, då står Herren själv, löftesgivaren, står där mitt bland församlingarna och nästan säger så här: jag ska fullborda mitt verk. Tycker jag är starkt där. Innan allt det här kommer så ska jag fullborda. Och när de här kalla vinterstormarna och allting som eller vårstormarna, så är detta träd det första. Och det ger sin frukt, alltså sina blomträd, hur kallt den är. Det är ganska fantastiskt träd där. Så hur än det ser ut, så nog skjuter mandelträdet i rätt tid alltså. Det gör det alltid, om det så är snö tror jag, så kommer det. Det är liksom bara, det bara sker. Och därför är det ju en bild på löftenas träd. Och jag tänker på Matteus 24. För där står det, i Matteus 24 så står det att det ska bli kallt i ändens tid. Så står det att på grund av laglösheten så står det, så ska den här agapekärleken som vi nyss tog upp, va? Att vi gör saker för Jesus skull alltså. Det ska kallna, så vad innebär det? Jo, vi börjar göra saker för församlingens skull eller ja, något annats skull. Är ni med? Kärleken ska kallna. Vi gör saker inte för Jesus skull, utan för något annats skull. Här får vi pröva oss varenda. Här är jag ligga vaken och tänkt, kära Gud, vad tjänar jag där? Är det för min skull eller? Och ni vet att den här menoran, den var ju sjuarmad. Och de här sex pinnarna så att säga, va? Det symboliserar oss. Och den där pinnen i mitten i ljusstaken, det är Messias. Symboliserar det. Och det betyder alltså det här ordet mandel på hebreiska betyder den som är vaken. Så han i mitten, han är alltid vaken. Och sen har du de andra sex då, som ska tändas varje morgon, skulle ju prästen tända det. Det är de som är vakna, de som inte sover. Och prästernas uppgift var ju, vi har ju tagit upp det här förut, det var ju att vakta den här elden. Den fick ju aldrig någonsin slockna. Och det säger han ju i första Thessalonikerbrevet, tror jag det var. Så säger han det att ta vara på profetiskt tal. Så står det lite senare: släck inte anden. Släck inte anden. Det är en bild på det, att vi ska vara vakna och brinnande för Jesus. När du kommer in i det heliga i tabernaklet, så är det ju, för det första då, så finns det ju tre ingångar. Den ena är vägen, och den andra är sanningen, och den tredje in i det allra heligaste då, det är livet. Och när du kommer på den yttre förgården, du kommer in på vägen så att säga, ni vet, det står i Bibeln att man kan vara efter på vägen. Det går att vara efter på vägen. Så att man bara kommer på yttre förgården. Och då är det lite kris, för det står ju uppenbarligen i boken att mät de som tillber där inne, men lämna yttre förgården. Har ni tänkt på det? Det står i uppenbarligen i boken 11. Det står inte lämna, det förstår. Driv ut. Har ni tänkt på vad Jesus gjorde med de som köpte och sålde på den yttre förgården? Vi behöver komma in. Och då kommer vi in genom sanningen, som är den andra porten. Och vi behöver komma in i sanningen. Och det första som möter oss när vi kliver in i sanningen, det är ett ljus. Han står på den sidan. Där står ljusstaken. Så när vi kliver in i sanningen så blir vi genomlysta av ett ljus. Och helst ska det då gå rätt igenom det. För det står, är vi tillräckligt helgade så ska vi vara genomlysta. Står det faktiskt. Och ljusstaken, det vill säga vi och Jesus då, ska alltid vara ställda så det kastar sitt ljus på skådebrödsbordet. Och skådebrödsbordet, det är hans ansiktes bröd eller hans närvaros bröd. De var gjorda så att de var inbrända så de hade ett kors på baksidan. Och de här är ju typiskt en bild på vår Herre Jesus Kristus som vars rygg vart sönderpiskad när han gick sin väg upp på Golgata. Och här har vi en tydlig bild på vad vi ska tala om. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Vi ska tala om detta, om dessa bröd. Och bröd är ju bra att ha, va? För på hebreiska är ju bröd mat. Och ni vet ju att jag äter en fet kost. Ganska bra. Ska vi gå till Andra Mosebok, ska vi se något spännande. Andra Mosebok. När jag gick på Moholms bibelskola, då sa Gud i ett profetiskt tilltal, det kom två evangelister där, sa de så här: du ska läsa Andra Mosebok, hur Herren din Gud förde ut Israels barn ut ur Egypten. För precis exakt på samma sätt kommer jag att göra igen. Precis exakt på samma sätt kommer jag att göra igen. Och nu har det ju gått ett par år sedan. Men tänk att ibland kommer det att ta en massa år, så där en 17 år innan poletten ramlar ner. I morse när jag läste Bibeln så förstod jag vad han menade. För att det var ju inte så, hur kommer man ut ur Egypten egentligen? Jo, det gjorde man ju inte först man hade passerat Röda havet, eller hur? Det var ju först då man var ute ur Egypten. Om vi då slår upp Andra Mosebok 14. Då tänkte jag, jag ska ta och titta om det finns något som man kan förstå det här. Och där i Andra Mosebok 14 så finns det en hemlighet. För där när man samlar sig så står det så här i 14:1. Säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pi-Hairot mellan Migdol och havet mitt emot Baal-Zephon. Skall ni slå läger vid havet? Om du målar upp de där bilderna så här så ser du att de står mitt framför ett kors. Slår de läger. Ett kors så här. Så att de är tvungna att gå rätt genom korset, alltså om de ska gå sen genom Röda havet. Vad skulle de göra där? Ja, ni ser ju att hela ökenvandringen handlar ju om uppenbarelsen om ett kors. Jo, där var man ju fångade. Det fanns ingen väg överhuvudtaget. Och så säger Herren så här då att i vers Andra Mosebok 14:14. Underbara verser vi har säkert hört flera gånger. Herren ska strida för er. Och ni ska vara stilla, därvid sjunger vi en sång. Men om vi läser den hebreiska texten så handlar det om bröd och föda och att vi ska sluta göra massa saker. Det var intressant. Så vi kommer ur Egypten om vi, det där strida där, det är ett hebreiskt ord som heter lachem. Nej, lacham heter det. Och det är roten till lechem som betyder bröd. Och ordet betyder att övervinna. Eller att segra. Eller att äta. Vem ska vi äta? Herren. Vi ska äta Herren. Och hur ska vi göra när vi ska hålla oss stilla? Ja, de tre orden betyder någonting. Det betyder vi ska sluta planera vår framtid. Vi ska lägga av vår täckelse och vi ska lägga av all aktivitet. Vi ska äta Herren och vi ska sluta upp och strida i vårt eget. Då kommer vi igenom Röda havet, som jag tror är en bild på vedermödan. Jag vet att många andra har en annan teologi, men jag tror det är en bild på vedermödan. Vi ska äta Jesus Kristus och då kan det gå till Johannes 6. Jag är bröd som har kommit ner till er från himlen som ger världen liv. Och vi vet att detta liv, att den som är född av Gud, han övervinner vad då? Världen. Den som är född av Gud, han övervinner världen. Hur gör man när man går vidare? Jo, Mose lyfter upp sin stav. Vet vad den staven var av? Eftersom Arons stav var av mandel så var nog säkert Moses stav eller Guds stav också av mandel. Och vad betyder det? Det betyder löften, va? Så nu när man ska gå igenom det här stängda så måste man ju ha fått ett ord ifrån Herren. Annars går det inte att gå vidare, va? Och du och jag har säkert mycket ord som Herren har talat in i våra liv som vi vet. Håll upp staven och dra vidare. Håll upp där du vet att Herren har sagt, så kommer havet att öppnas. För det var precis det det gjorde här när Mose räckte upp mandelstaven, så att säga. Så var det löftena från Gud. För Gud hade ju sagt att han skulle föra in dem i Israels land, som är en bild på din kallelse. Det ska ju inte sluta vid gränsen över Egypten. Nej, räck upp din stav och dra vidare så ska jag öppna vägen åt dig. Och det var väl tur att David hade en kallelse, annars hade han väl aldrig orkat vidare när Saul var honom med hack i häl. Och det såg ju kört ut på både ett och två gånger. Och när han mötte denne grymme jätten Goliat, stridsmannen, då visste han ju att bakom Goliat vet jag, för Gud har kallat mig. Jag vet inte vad han hade, om det var en mandelstav han kom emot honom med, men förstår ni? Det finns, bakom alla smala passage, så finns det löftenas fullbordan. Hur konstigt den ser ut. Mose lyfter staven, och det gjorde han i, senare i några kapitel här efter. Då var det i strid med alla, med Amalek. Och ni vet att Amalek stod för Satan och hans onda andemakter. Och när Mose, andra Mosebok 17, vers 9-13, kan du läsa om det, bör inte sluta. Där står det att Mose hade staven i händerna. Och när han lyfte upp detta, de här löftena, vi ska minsann in i landet, han är där Amalek, han ska inte få stoppa oss. Så segrar ju Israel. Och när han var trött och löftena sjunker ner, va? Ja, men så är det inte så här i våra liv. Ibland, vi brukar prata om det, Elvor och jag ibland. Hon har ju en väldig förmåga när man är deppad att kunna få en på... Ja, men det är så, va. Och ibland då känner man, käre tid, alltså det här ser ju inte klokt ut nu. Och sen nästa dag, halleluja, då är det tänt igen. Men det är, vi är människor och vi är trötta ibland och vi är slitna. Så är det bara. Och då får Gud komma och göra något nytt i våra liv. Lyfta staven. Lyft det, Gud, du vet att Gud har sagt i ditt liv. Det är där man får hålla sig på i de här svåra stunderna. För då går det igenom till slut. Och det är så här att när man ber, att så, då ska du nämna för Gud vad han har lovat dig. Vad du vet. För att det hjälper dig att be igenom det jag har upptäckt. Vi har löften, vi vet vad som kommer, men just nu ser vi det inte. Men vi ber. Och då händer det någonting om du gör det. För det står i Filipperbrevet 4, ska vi gå dit. Så ska du få se att det här med samvetet och det här, det har en väldig betydelse för hur du tänker och vem du släpper in. Filipperbrevet 4. Det är där det står de här härliga verserna om att gläda er i Herren. Och det handlar bara om nåd. Den glädjen det står om där är inte den vanliga lotterivinstglädjen eller något sånt, utan det handlar om nåd. Och hur drar man glädje? Jo, en del brukar ju säga att det är som en hink man kastar ner i källan och drar upp glädje. Man kan säga att det är det. Man får göra någonting själv. Är det en aktiv form? Alltså dra glädjen ifrån Gud. Aktiv be. Tacka. Välsigna andra, be för andra, då kommer glädjen. Man gör något för någon annan. Och då börjar glädjen att komma. Så står det, än en gång vill jag säga er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Nära för att hjälpa, alltså. Gör er inga bekymmer. Det vi sa förut där vid Röda havet, va. Ansträng er inte, tillverka inget. Släng av all täckelse. Inga hemliga planer, ingenting sånt. Utan var ärlig och raka inför Gud. Så här är jag, så här är det nu, alltså. Låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan bön med tacksägelse. Då skall Guds frid. Ordet kan känneteckna en mur. Då skall Guds frid vara som en mur runt ditt sinne. Och vad är det du ska bevara? Jo, du ska både bevara dina tankar, alltså de löften som Herren ger dig. Och den rättfärdighet som strömmar ifrån honom rätt in i ditt liv. Du har med samvetet att göra det. Du vet att det står att du kan till och med gå skeppsbrott genom samvetet. Det var en kille en gång som predikade och berättade om att ja, det här, vi har fått en vision här och nu är det så här. Och församlingen, det är, nu är det bara seger i Jesu namn och församlingen ska göra sig och så. Då var det en bedjande dam som får se en syn när han säger det alltså. Som ser att skeppet bara går i krasch. Skeppsbrott i tron. Det var egna påhitt alltså. Egna påhitt. Är det Gud som gör det, då kommer du ju genom den heliga ande. Vi kan hitta på mycket själva människor. Men vi kan gå skeppsbrott i tron. Om det inte är Gud som ja, engagerar oss. Runt vårt sinne finns det ett beskydd när vi är i Jesus Kristus. Som bevarar våra tankar, vad vi tänker. Till och med när du går och lägger dig så kan du sussa sött. För det finns någon där som tar hand om oss. Jesus sa, jag är det bröd som ger liv. Det bröd som kommer ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Till och med döden besegras när du äter av det brödet. För att han är segraren. När du äter av honom så får du liv. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Och det står i Korinthierbrevet så står det att vi är delaktiga av det brödet. Delaktiga i det livet. Delaktiga i den kraften. I den segern. Och i varenda brev tror jag det står. Den som segrar. Står det. Den som övervinner. Varenda brev ni heter de här sju i församlingarna. Så används det uttrycket som samma alltså som används i ja, när de ska gå över Röda havet. Och ni vet att det står faktiskt i Uppenbarelseboken om lammet och Moses sång. Så det är inte helt taget ur, ja, ur mina finurliga framställningar. Det finns någonting med Röda havet som är en bild på ändens tid. Alltså. De sjöng Mose och lammet sång. Dubbel bild. Och när vi går in i sanningen så att säga så finns det ju fem pelare när du går in. Det är ju nåd va? Fem står för nåd. David när han skulle gå ner och möta Goliat så hämtade han fem släta stenar. Nåd. Det är blått, schalakan och purpur och det handlar om andlig, alltså andens uppenbarelse i ditt liv. Du kan gå in i sanningen genom att han avtäcker sig själv. Det är det enda sättet. Kan gå in i sanningen. För sanningen betyder egentligen att avtäcka sig. Så när Jesus behagar att visa sig för oss. Man kan ju nästan tro att han gömmer sig för en del. Varför uppenbarar du inte för världen? Nej, sa Jesus. Jag vill uppenbara mig för er. Och det ordet, alltså i Johannes 14. Det betyder att uppenbara sig genom ord. Genom ord. Så han har valt att uppenbara sig för dig och mig genom sitt eget ord. Vi sa ju att vi saknade Guds härlighet, men i Johannes 1 och 14 så kommer han själv och går. Och Johannes säger att han får möta honom. Och han säger att han såg hans härlighet. Och det där ordet såg, det är inte bara att titta på någon så här, utan det betyder att en förunderlig förvandling. En förunderlig förvandling. Så när han mötte Jesus, det måste ha varit helt underbart att umgås med Jesus och få höra honom. Men vi vet att när vi möter honom i anden så är det ju ännu mer kraft. Det kan vi få göra. Vi kan få möta honom när vi läser Bibeln. Helt rakt upp och ner i din kammare. Du, Jesus och sen den heliga ande. För det står att den heliga ande han skulle ju ta av det som är hans. Och så skulle han ge det till dig och mig. Och han har all makt. All härlighet är hans. Så ibland så får vi en liten dutt av härligheten. Vi får se honom. Så som han är. Och så står det om judarna då. Att när de omvänder sig, står det i andra Korinthierbrevet 3, då tas slöjan bort. Och då får de uppleva hur de får skåda Herren. Och det håller på att ske i en allt större takt just nu. Hur judarna kommer till tro. Man hör berättelser från det ena landet efter den andra. Hur de får alltså drömmar och syner och vad fantastiska grejer. Och det tyder på att vi håller på närmar oss den sista tiden. För det är ju det sista folket som egentligen har löfte på en ordentlig väckelse. De ska ju in sist i sitt eget olivträd, står det. I Romarbrevet 11.